Hanna Schmitz läser En lycklig kvinna av Hanne-Vibeke Holst. I översättning av Marianne Mattsson. Sibiu, Rumänien. De har avfyrat en granat mot en brödkö i Sarajevo, kvidiga halvt i sömnen. Drömmarna lämnar mig inte i fred. De är fyllda av skräck och fasa. Lemlästade kvinnor och barn. Ja, viskar han, kränger av mig blusen, når fram till mitt bröst. Lemlästade kvinnor och barn. Det var hemskt. Jag var där, precis efteråt. Men älskade, du var inte där. Jo, hämtade jag bröd? Eller var det jag som avfyrade granaten? Frågar jag och vill börja gråta igen när han tränger in i mig. Gråter kanske när jag låser vristen om hans höfter. Då ringer telefonen. Det är Paul. Jag vet det. 1. Sarinas treårsdag infaller på en söndag och hon får det kalas som hon har önskat sig. Med bullar och varm choklad och en tårta i form av en gubbe som just nu ligger och flyter ut något katastrofalt på mellersta falsen i ugnen. Gästerna kommer om en halvtimme. Så än en gång tvingas jag konstatera att Paul har rätt när han klagar och säger att min känsla för timing på det privata planet fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Man kan inte såsa runt i morgonrock halva förmiddagen och läsa engelska söndagstidningar när man har bjudit 10 personer på kalas. Gästlistan är födelsedagsbarnets egen. Alla ska komma. Har hon för länge sedan gjort klart med sin bestämda drop-dead-blick som står i påfallande kontrast till prinsesslockarna och de sammets- och volangklänningar som hon har en sån förkärlek för. Dessa inhandlas frikostigt av hennes far, som dyrkar henne som vore hon Rhett Butlers upphöjda dotter, och som naturligtvis håller med henne om att rejäla snickarbyxor från hennes och Maurits inte är något för en tjej. Han flätar hennes hår och målar hennes tånaglar och låter sig villigt och med största nöje lindas runt hennes knubbiga lillfinger. Deras allians är lätt olidlig. Men jag finner mig i den tilldelade rollen som madame med korslagda armar, eftersom min kvinnotokige älskade nu istället har kanaliserat sitt behov av förförelse till ohämmad faderskärlek. Han är trogen mot oss, kan inte annat, vill inte annat. Det är både ett löfte och en försäkran, som jag varken har skäl eller lust att betvivla. Min brådstörtade flykt till Läsö för ett par år sedan sitter fortfarande i honom, som ett sånt där skrämskott som man aldrig riktigt hämtar sig ifrån. Han trodde och tror fortfarande att resan över havet var en hämnd och ett straff. Att jag tänkte lämna honom, aldrig återvända hem. Kanske är det ofint av mig, men jag har inte tagit honom ur den villfarelsen. Har aldrig låtit honom förstå att mitt raseri över hans promiskuitet bara var det avstamp som krävdes för att jag skulle kunna göra det jag måste den gången. Nämligen hitta min far. Kanske är skälet till att jag inte har berättat det för honom också att resan på sätt och vis blev ett fiasko. På samma sätt som Columbus expedition. I den bemärkelsen att han gav sig av för att hitta Indien men istället råkade upptäcka Amerika. Jag gav mig av för att hitta den far jag hade förlorat men hittade en människa som visserligen var mitt genetiska upphov men som inte längre förmådde fylla tomrummet. Trots långa intensiva samtal under tångtaket i farfars råkalla rum, trots försöket att rekonstruera förlorade år, trots en viss besläktad förståelse mellan oss under promenaderna vi tog längs öns mörknande kustlinje, stod det plågsamt klart att jag inte kunde tala honom tillbaka till min barndom. Han fanns inte där och kunde aldrig, hur ont det än gjorde, återinsättas. Familjeporträtt utan fader. Så var det. Så skulle det alltid vara och förbli. Punkt. Slut. För mig var insikten för svår att formulera. För honom kanske bara ett mellanfacit som han för länge sedan hade lärt sig att leva med. Att han lämnade sina flickor när de var små och därmed förlorade dem. Jag vet inte. För trots att vi hann prata en hel del innan jag tog färjan tillbaka till Fredrikshamn lät vi slutsatsen bli liggande mellan oss som guppande vrakgods i bränningarna. Och där har den legat och skvalpat ända sedan dess.